Du säger att du är filmproducent och du sitter på ditt kontor och väntar på det här superkolossal manuset som ska komma in och göra er alla rika. Då plötsligt kommer en glad entusiast in, jag till exempel, och så berättar jag så här. Jag har storyn, en fantastisk story. Här har du allt. Krig, politik, revolutioner, kärlek, mycket kärlek, intriger. Det utspelas i Europas alla hov. Här finns pöbelhopar i Paris, giljotiner. Här finns, ja, det handlar om en ung greve. Han är vacker, han är rik, han är modigare än de alla andra och andra. Han kommer ut i världen. Han blir älskare till Frankrikes drottning och till minst 100 andra kvinnor också förresten. Och han är med i sin tids alla krig. Han är i amerikanska frihetskriget. Han hälsar på George Washington. Jag hälsar på. Han skakar hand med Mozart och Haydn. Och Napoleon kommer med också i filmen. Alla är med. Han gör allting. Han är med överallt. Han kommer till Sverige. Han blir kungens privata rådgivare. Han sitter i 6 regeringar. Han får alla hederstitlar man kan få och alla medaljer. Och på höjden av sin makt, när han är som ståtligast och vackrast och har sin finaste uniform på sig och alla sina medaljer, åker i Sveriges finaste vagn. Så blir han ihjälslagen, det är sant. Pöben rusar fram och slår ihjäl honom, bang, rakt in för ögonen på Svea Livgarde som inte gör ett smack. Vad sägs, tycker du det är bra film? Ja, det är möjligt att du kanske tycker att det är lite häftigt. Man kanske ska stryka lite. Han kanske inte behöver vara både vacker och rik och drottningens älskare, det vill jag ta i. Men faktum är att det här filmen ska man mycket väl kunna göra, för det har hänt. Allt det här har en man upplevt i Sverige. Det var Axel von Fersen. Och han upplevde mycket mer än så. Det här var bara ett kort sammandrag. Axel von Fersens liv skulle kunna bli flera romaner och minst en superkolossal film. Men det är klart att hans, allt vad han var med om, allt vad han upplevde och den roll han spelade i historien, det var för mycket redan för hans samtid. För vi svenskar, vi har ju en viss talang för att snabbt såga av alla landsmän som blir för framgångsrika. Och kan vi inte göra något annat så försöker vi förtiga hela historien. Men Axel von Fersens liv och historia, det tål att berättas. Hör på nu. Han föddes här på Blasieholmen i Stockholm. Hans far var också greve naturligtvis. Han var Sveriges rikaste och mäktigaste man. Han hette Axel von Fersen den äldre. Han var fältmarskalk, general, riksråd. Han var chef för Hattpartiet och var ofta i kamp med Gustav den tredje. Hans mor hette Hedda de la Gardie. Hon var av en finare grevlig familj än mannen, en äldre familj. Och hon var anställd vid hovet hos drottningen. Alla syskonen von Fersen förresten var anställda vid hovet på olika sätt. De bodde och växte upp här i Fersenska palatset. Som idag finns det bara kvar egentligen terrassen här och lite av tornet. De hade 4 slott till i Sverige. De var ägde halva Ostindiska kompaniet, koppargruvor och gods och gårdar i Finland. När Axel von Fersen var 14 år skickades han ut i världen för att, som det hette, fullfölja sin utbildning. Han gick på krigshögskola i Braunschweig, han gick på skolor i Italien. Han följde fysikföreläsningar vid Sorbonne i Paris. Och då satt han och flörtade, satt bredvid Diderots dotter. Diderot, det var han som skrev världens första encyklopedi. Och det här var bara början. Från den allra första dagen på sin resa skrev han dagbok. Och det höll han på med ända till slutet av sitt liv. Och han skrev med nästan samma handstil från det han var 14 år tills han var över 50. Och trots att några av de mest dramatiska årens anteckningar försvann, så finns det här på Riksarkivet i Stockholm fortfarande över 20 000 så här tätskrivna ark. Han skrev på franska. Det gjorde man på den tiden inom aristokratin i Sverige. Alla skrev på franska. Man skrev på franska till sina egna föräldrar och till sina syskon. Och fröknarna på slotten i Skåne satt och skrev på franska i sina egna dagböcker till sig själva. Men Fersen hade ner mycket tid på sitt brev- och dagbokskrivande. Och det kan vi vara glada för idag, för att han skrev också ett register över alla sina brev han fick och de som han tog emot, ofta med kopior. Och så skrev han en väldigt detaljerad kassabok. Och de här 3 böckerna tillsammans är en fullständig guldgruva för forskare, för då kan man verkligen se vilka som var med och vad det var som hände. Fast släktingar till von Fersen har långt efteråt censurerat och strukit och till och med förfalskat brev och dagboksanteckningar. Det har man gjort av olika skäl. Dels av politiska skäl, men också för att man ville skydda damer som Fersen kom i beröring med, synligt damer av hög börd. Men det mest flitige Flashen-forskaren professor Alma Söderhjelm. Hon har i modern tid visat att man med modern polisteknik kan rekonstruera så här överstrykningar. Så man kan läsa vad det står där i alla fall. Det var hit han längtade, Axel von Fersen. Hit till Paris och Frankrike. För Frankrike var på den tiden överklassens verkliga drömland i Sverige. Hundratals svenska adelssöner fick sin militära utbildning här och alla som bara kunde skickade sina barn till Frankrike för att lära sig franska och träffa de rätta personerna. Och allihopa kom precis hit till Palais Royal som då var det verkliga innekvarteret. Här fanns alla restauranger, kabaréer och kaféer. Hit kom man för att se på senaste modet och höra det senaste skvallret. Och vi vet att Axel von Fersen också kom hit en av de första timmarna under sitt allra första besök. Och då kastade han sig in i nöjeslivet här. Men det var inte här han träffade Marie Antoinette. Det gjorde han senare ute i Versailles på en bal. Den allra första gången som Axel von Fersen träffade Marie Antoinette, det var här i januari 1774 i spegelsalen i Versailles. Det var maskeradbal här då och alla var klädda i hovdräkter från Henrik den fjärde stad. Männen hade hattar på huvudet med enorma plymer. Och då hovet dansade sina kadriller och menuetter här, så sägs det att Marie Antoinette, som då var 19 år och kronprinsessa, fick ögonen på den unge greve Fersen, som också var 19 år. Och de blev presenterade för varandra av Sveriges ambassadör greve Kreutz. Så träffas de igen veckan efteråt i Paris på en annan maskeradbal. Och den gången sägs det att Marie Antoinette stannade så länge och pratade med Fersen att folk började undra vem han var egentligen. Så träffas de gång på gång. Sen var Fersen tvungen att lämna Paris ett tag. Han skulle åka till England för att lära sig engelska. Och han kom till London, som han tyckte var rena skämtet jämfört med det här. Och han blev presenterad naturligtvis i engelska hovet, men det var ingenting som imponerade på honom där. Under tiden som Fersen var i England, det var flera månader, så avled den gamle kungen här, Ludvig den XV. Och hans sonson blev kung Ludvig den XVI. Och därmed blev Marie Antoinette drottning. Fersen kom tillbaks och han träffade drottningen då igen. Och de träffades väldigt ofta. Ja, de träffades så ofta att det började gå rykten och skvaller och det blev lite pinsamt till och med. Och det kom brev upp till Gustav den tredje i Stockholm om att unge Fersen syntes kanske väl ofta i närheten av drottningens sida. Beviset för att Fersen verkligen var framgångsrik här i Versailles är det brev som ambassadör Kreutz skrev till Gustav den tredje. Så här skrev han: jag vill anförtro ers majestät att unge Fersen har varit så väl sedd av drottningen att detta har givit anledning åt skvaller. Jag tillstår att icke heller jag kan låta bli att tro att hon hade någon känsla för honom. Jag har sett allt för tydliga tecken därpå för att kunna betvivla det. Unge greve Fersen har i denna sak uppträtt på det mest beundransvärda sätt genom sin blygsamhet och reservation och främst sitt beslut att resa till Amerika. Drottningen kunde ej tagit sina ögon från honom under de sista dagarna. Då hon såg på honom fylldes det av tårar. Amerika, ja. Där det nämligen dykt upp en unik chans för Fersen att dra sig tillbaka med äran i behåll. Det amerikanska frihetskriget bröt ut. Amerikanerna bad fransmännen om hjälp mot de engelska kolonisatörerna. Och eftersom Frankrike alltid är för allting som är mot England, så skickade Frankrike en armé till Amerika. Och Fersen gick med där som frivillig. Han blev överste och eftersom han kunde engelska så blev han tolk för den franska generalen. I 3 år var Fersen i amerikanska frihetskriget. Och han deltog i flera drabbningar och han utmärkte sig. Han var med vid varje förhandling mellan George Washington och fransmännen. Och han var med naturligtvis vid den avgörande drabbningen vid Yorktown. Där utmärkte han sig så till den grad att han fick Amerikas finaste orden, Cincinnati-orden. På den här tavlan som finns i Versailles så kan vi förresten se slutplaneringen inför striden. De två herrarna med hattar, han till vänster är den franska generalen Rochambeau som ger sina order. Och till höger honom står George Washington och i mitten står tolken von Fersen. Och kriget var slut, återvände Fersen till Frankrike, något åldrad och något ärrad och med ännu fler medaljer. För det berättas att den dagen han återkom hit till Versailles så satt Marie Antoinette och spelade harpa i sin salong. Och när hon fick syn på den unge greven som stod där i dörren i sin nya uniform och med nya medaljer så slutade hon spela. Det blev alldeles tyst. Allas blickar riktades mot den unge greven. Och han kom in och ja, de återtog sitt förhållande. Och att det blev nära och intensivt, det förstår vi av det brev han nu skrev till sin syster i Stockholm. Ett av breven skrev han så här: jag har tagit mitt parti, jag tänker aldrig gifta mig. För jag kan ej tillhöra den enda kvinna jag ville tillhöra. Den enda som verkligen älskat mig, och därför vill jag inte binda mig vid någon. Och ett annat brev skrev han så här om Marie Antoinette: hon är en ängel av godhet, hjältemodig i all sin känslighet. Aldrig har jag blivit så älskad. Det här pågick vecka efter vecka. Och en dag så skickade han en lång hårlock av Marie Antoinettes hår till sin syster. För att på den här tiden så brukade man göra ringar och armband av sin älskades hår. Och i brevet med håret så skrev han till Sophie Pipe: här sänder jag dig det hår som du begär. Om dig förslår ska jag sända mera. Det är hon som ger mig det. Hon är så god, så fullkomlig, och det känns som älskade jag henne ännu mera sedan hon fäst sig vid dig. För att kunna stanna här i Versailles och vara så nära drottningen som möjligt så ville Axel von Fersen köpa sig ett regemente. Det var inte helt ovanligt på den här tiden att rika svenska adelsmän ägde regementen i utlandet. Det hade hans egen far gjort i ungdomen. Men regementen var ju dyra och fadern protesterade häftigt mot det här utgiften. Då lyckades Axel von Fersen få både Marie Antoinette och Gustav III att skriva brev till fadern uppe i Stockholm och vädja. Och då gav fadern med sig. Han köpte pojken ett regemente. Det kostade nära 1 miljon svenska kronor i dagens pengar. Axel von Fersen var då 28 år. Han blev överste. Regementet hette Royal Suédois, det betyder kungliga svenska, och var ett av 12 sådana utländska regementen som fanns i Frankrike. Fersen blev nu direkt avlönad av franska kungen. Han fick 20 000 livre i årslön. Det motsvarar 100 franska vevarfamiljers årsinkomst. Soldaterna i regementet kom från svenska Pommern, medan officerarna var svenska. Axel von Fersen tillhörde en liten grupp av utvalda kavaljerer som fick umgås privat med drottningen Marie Antoinette här i Lilla Trianon, som är ett lustslott som ligger längst borta i Versaillesparken. Och här byggde de upp en falsk visserligen men dock idyll, herdeidyll. De spelade herdar och herdinnor här. De hade små lamm som gick omkring med röda rosetter, och de drack mjölk ur skålar formade som Marie Antoinettes bröst. Här var det enda stället där Marie Antoinette och Axel von Fersen och de andra kunde umgås någorlunda privat. För att inne i Versailles var det ett mycket strikt hovprotokoll. Och här kunde de vara nästan som vanliga människor. Och Marie Antoinette brukade själv servera sina gäster här. Här byggde de också upp en grotta, en kärleksgrotta på konstgjord väg. Där de brukade gömma sig och leka olika lekar. Det var en fullständigt idyllisk värld här. De åkte så ofta de kunde ut hit. Och hit kom också Sveriges kung, Gustav III, 1784. Han kom därför att han skulle förhandla om subsidier, det vill säga bistånd till Sverige. Sverige fick på den här tiden en slags u-hjälp av Frankrike, kan man säga. Och nu skrevs det ett nytt kontrakt. Förhandlingarna gick mycket bra. Gustav III lovades nästan motsvarande 18 miljoner svenska kronor. Och han fick dessutom en koloni, San Bartolomé i Västindien. Så det var en mycket lyckad resa för kungen. Men det här var mycket bråda dagar för Axel von Fersen, för att han kommenderades in nämligen i Gustav III:s svit. Och han berättade att det var, ibland var det 3 teaterföreställningar om dagen. Och i ett brev till sin pappa så skriver han så här: vi drunknar i fester och nöjen och förströrelser av olika slag. Vi är ständigt upptagna och rastlöst pressade. Vi har aldrig tid att göra vad vi har tänkt oss. Denna dårskap behagar i hög grad greven av Haga, det vill säga Gustav III, men det tröttar ut mig. Vi avstår hellre från att äta, dricka och sova än från att bevista en enda teaterföreställning från början till slut. Detta är rena raseriet, skrev Axel von Fersen.
Vid midsommartid 1784 ordnades en fest här ute i Trianon som kom att bli legendarisk. Huvudpersonen på festen var naturligtvis Gustav den tredje. Men för svenskarna här var det ingen tvekan om att det var Axel von Fersen som var drottningens huvudperson. Vi vet exakt hur det gick till, för det flera svenska konstnärer var närvarande, bland dem Niklas Lavrensen som har målat den här tavlan. Drottningen hade bestämt att alla kvinnorna på festen skulle ha fotsida vita klänningar. Och parken var upplyst hela natten, det var musik och dans hela tiden. Exakt 9 månader senare nedkom Marie Antoinette med en son, som redan vid födseln fick titeln hertig av Normandie. Nu är Normandie vikingarnas provins i Frankrike och ingen hade haft den titeln sedan 1200-talet. Kungen, Ludvig XVI, som brukade skriva en kortfattad dagbok varje dag, han skrev just den här dagen när pojken föddes: drottningen har idag nedkommit med hertigen av Normandie. Allt gick exakt till som när min son föddes, skrev han. Pojken döptes till Louis Charles. Den här bilden den föreställer inte Axel von Fersen som ung. Det är inte ens hans yngre bror. Utan det är hertigen av Normandie när han var ungefär 8-9 år gammal. Och den här bilden föreställer Axel von Fersen vid tidpunkten för midsommarfesten i Trianon. Man behöver inte ha särskilt livlig fantasi för att tycka att de liknar varandra. Fersen stannade hos sitt regemente i Frankrike i 3 år. Då bröt det plötsligt ut ett krig mellan Ryssland och Sverige. Och Fersen kallades hem och skickades till östfronten i Finland. Han var med vid slaget vid Hogland. Han var i Helsingfors och Lovisa. Då bröt Danmark in mot Sverige och belägrade Göteborg. Och Fersen fördes över till den fronten. Och under tiden som de här fullständigt onödiga krigen pågick mellan Sverige och Ryssland och Danmark, hände det saker här nere i Frankrike. Politiska radikala vindar svepte över landet. Och Gustav III beslöt att sända ner Fersen hit till Versailles för att fungera som kungens personliga rapportör. Och Fersen åkte ner genast och kom därför att vara närvarande här när den franska revolutionen bröt ut. Och han var faktiskt inne i Versailles hos drottningen den dagen när tusentals parisare strömmade ut hit för att belägra slottet och tvinga kungaparet att fly in till Paris. Och kungaparet gjorde det. Nästa dag så packade de och åkte in till Paris. Och Fersen var med i det långa karavan av hundratals hovvagnar som åkte in till Paris. Inne i Paris köpte han sig ett hus vid Avenue Matignon. Och där bodde han ensam med 13 tjänare. Och det var så pass nära slottet att han kunde besöka drottningen varje dag. Revolutionen rullade vidare, den enväldiga kungamakten bröts, adelns privilegier drogs in och den första deklarationen för mänskliga rättigheter skrevs. Men fortfarande var det franska kungaparet kvar här i Paris. Och kvar var också Axel von Fersen. Många av kungafamiljens släktingar hade satt sig i säkerhet och högadeln hade flytt, men kungaparet var kvar. Von Fersen ledde nu en liten grupp av konspiratörer som ville rädda det franska kungaparet ut ur Paris. Det var en mycket farlig och också mycket dyr operation som planerades, för att det skulle kosta Axel von Fersen mer än 2 miljoner kronor i dagens penningvärde, pengar som han aldrig fick tillbaks. Under tiden som han planerade allt det här så satt hans far hemma i Stockholm, den gamle fältmarskalken, och var orolig för sin son. Och han skrev brev på brev hit och frågade varför inte sonen gav sig iväg. Men sonen svarade, det kunde han inte och han ville inte. Och varför han inte kunde ville kan ni få höra. Jag är bunden till konungen och drottningen, därtill känner jag mig förpliktad genom den godhet de alltid visat mig under sin maktsdagar. Och jag skulle vara en otacksam usling om jag övergav dem nu, när de icke kunna göra något för mig, men jag istället kan vara dem nyttig. Till den godhet de förut visat mig har de nu lagt ytterligare en, vilken jag räknar som en smickrande utmärkelse, och det är den att ge mig sitt förtroende. Det är så mycket mer värt som det är begränsat till 3-4 personer bland vilka jag är yngst. Fersen var då 35 år gammal. Och den plan de hade var att försöka smuggla ut hela kungafamiljen ut ur Tuilerierna, ut ur Paris, så nära den tyska gränsen som möjligt. Där fanns det nämligen kungavänliga franska trupper som skulle kunna skydda kungaparet.
Det var ett palats som låg här i kortsidan av den här parken. Slottet brann ner och revs helt och hållet i mitten på 1800-talet. Men nu, på färsens tid, så bevakades slottet av 600 handplockade revolutionärer. Ingen fick gå in och ut ur de kungliga våningarna utan skriftligt tillstånd. Men slottet var inte bara en byggnad, utan det var flera byggnader i fil. Så det blev som en labyrinter av korridorer och trappor med många in- och utgångar. Och färsen hade nyckeln till en specialingång, tjänaringången, till en av våningarna i slottet. Och den vägen tog han sig in så han kunde vara i kontakt med de kungliga. Planen var nu det här, att man skulle försöka få ut de kungliga. Att färsen i mycket, mycket god tid lät han beställa en stor och rymlig och bekväm resvagn, en så kallad berlinare. Eftervärlden har velat göra den mycket större och lyxigare än vad det var. Det var, med dagens språkbruk skulle man kunna säga att det var inte en Rolls Royce precis, utan snarare en lyxigare Mersa. Det var så rymlig i alla fall att det rymdes hela den kungliga familjen och massa kokkärl och matbestick och madrasser ifall de skulle behöva sova utomhus och allt annat som behövdes för en resa. Så var det stora problemet nummer två. De måste ha pass. För de skulle resa som privatpersoner i kognito. Och på den tiden så måste alla privatpersoner ha pass i varenda stad i Frankrike. Det löste man på det här viset, ganska klurigt. Det fanns en rysk baronessa här i stan som hette von Korff. Som hade svensk anknytning och som färsen kände mycket väl. Hon och den ryska ministern utverkade ett fullt lagligt dokument, respass, för baronessan von Korff. Och på det stod det så här. Baronessan von Korff, hennes betjänt, hennes barn och barnens guvernant skulle resa till Sankt Petersburg. Men i sjöverket skulle då kungen, han skulle vara betjänten. Marie Antoinette skulle få vara guvernant. Barnen skulle spela sig själva. Och baronessa i vagnen skulle drottningens tjänarinna vara. Den riktiga baronessa, hon stannade naturligtvis kvar i Paris och reste ingenstans. Vår kung, Gustav den tredje, han var informerad hela tiden. Han var i kontakt med Axel von Fersen. Och Gustav den tredje arbetade mot franska revolutionen. Hans stora dröm var att få leda en stor militär operation mot revolutionen. Och åtminstone var hans dröm också att få stå vid franska gränsen och vara den enda som står där och tar emot de kungliga när de kommer. Så han visste exakt när de skulle komma. Så han åkte ner i god tid till staden Aachen vid gränsen. Officiellt var han där för att dricka brunn och sköta sin hälsa. Men han var där alltså inofficiellt för att han väntade på kungaparet. I maj 1791 var resvagnen klar. Det var stor och rymlig och tung och det skulle kräva 12 hästbyten, riktade färsen ut, innan den kunde komma fram till gränsen. Att hela flyktplanen var så stor och invecklad berodde på det att man hade helt enkelt inget prejudikat på. Det hade aldrig hänt förut att det franska kungaparet skulle rymma. De hade överhuvudtaget aldrig åkt någonstans privat eller inkognito. Så de visste inte hur många eller hur få tjänare de kunde vara utan. Därför blev det så att de skulle rymma i 3 vagnar. Först tidigt på dagen skulle drottningens frisör, inte Leonard, rymma. Han åkte med en snabb vagn och han hade med sig kungens och drottningens officiella hovdräkter och Marie Antoinettes smycken. Sen några timmar senare kom 2 hovdamer som skulle ansluta sig och sen mitt i natten skulle den stora resvagnen komma med familjen. Totalt var det alltså 13 personer som skulle behöva, hade färsen räknat ut, 136 hästar innan de var framme. Det var alltså en mycket komplicerad och invecklad plan. Men färsen hade räknat ut allt i minsta detalj och det sista han gjorde var att han köpte proviant. Han köpte en bit filé, en stor kalvstek, 5 flaskor vatten och en flaska champagne som han ställde in i resvagnen. Den 20 juni skulle flykten ske. Dagen innan gick han upp till slottet och då fick han ta emot det franska riksgillet och en del dokument och pengar. Och nästa dag, alltså på flyktdagens morgon, var han där igen. Och då berättade han att Marie Antoinette grät av nervositet. Och kungen hade sagt, skriver Fersen i sin dagbok, herr von Fersen, vad som än händer idag ska jag aldrig glömma vad ni har gjort för mig.
Nu följde några gastkramade timmar för kungaparet och för de som skulle hjälpa dem att fly. Det är ju nämligen att låtsas som ingenting ska hända just ikväll. Alla skulle följa sitt normala program, äta sina normala måltider och dra sig tillbaka på kvällen som protokollet bestämde. Redan 9 på kvällen hade Fersens egen kusk tagit den stora vagnen Berlinaren och kört ut den utanför stan och gömt den bortom stadsporten. Fersen hade själv en egen enklare vagn hos sig. Och han klädde ut sig nu till kusk och han satt med 2 pistoler i bältet. Och han tog den här enklare vagnen som var en slags droska. Och den började han köra ner längs Rue Saint-Honoré, Paris Storgata. Det var en vacker sommarkväll, det var ju juni. Så det var mycket folk ute, han kände igen många. Han passerade den hemska jakobinen Robespierres hus och Lafayettes palats. Och han kom förbi själva jakobinerklubben. Och nästan framme vid Palais Royal så vände han till höger ner mot Tuileriepalatset och där fanns en gård. Och vid den gården så brukade det stå droskor parkerade så väntade på folk som arbetade i slottet. Och där stannade Fersen. Klockan var då 10 på kvällen och just då steg Marie Antoinette upp från middagsbordet för att dra sig tillbaka till sin våning. Men hon stannade inte där utan hon gick upp till övre våningen där de kungliga barnen fanns. Då väckte hon dem och så klädde hon ut dem i flickkläder bägge två. Vanliga enkla kläder som Fersen hade smugglat in. Pojken, alltså hertigen av Normandie, han protesterade våldsamt mot att vara klädd till flicka. Men de förklarade att de skulle till en plats där det fanns mycket soldater och att de skulle spela teater. Och då var pojken med på det hela. Nu var det så att Marie Antoinette, hon hade en nyckel, specialnyckel till en tom lägenhet nere i slottet. Och nu tog hon ner barnen med sig, de gick ner längs trapporna och korridorerna till den här tomma lägenheten. Och hon öppnade dörren och tittade ut. Och då ser hon en man som står där. Det var Axel von Fersen, insvept i en slängkappa. Och hon, Fersen tog de kungliga barnen i var sin hand och gick med dem till droskan och satte in dem i vagnen. Drottningen stod kvar och såg hur Fersen körde iväg med vagnen ner längs gatan och försvann. Då stängde hon dörren igen och sprang så fort hon kunde upp till sin egen våning, för hon skulle hon klä om sig. Klockan 11 skulle kungen dra sig tillbaka. Lafayette var då hos kungen och förberedde morgondagens program. Och han berättade efteråt att kungen svarade mycket distré och tankspritt på alla frågor. Kungen gick in till sitt rum, satte sig i sin stol och pekade på sina skor. Det var alltid signaler för att alla obehövliga skulle försvinna. Kungen klädde av sig som vanligt och la sig som vanligt. Hans betjänt klädde av sig i rummet intill och la sig där. Betjänten knöt ett snöre om sin vrist och så drog han snöret genom våningen in i kungens sovrum, in bakom kungens draperi. Tanken var att när kungen behövde något in på nätterna skulle han rycka i snöret. Så hade de varje natt. Nu låg kungen där och lyssnade. Och så tyckte han att allting var lugnt. Då smög han sig försiktigt ut ur sin säng till ett ställe där han hade gömt vanliga borgerliga kläder som Fersen hade smugglat in. Så redde han om sig en brun hatt och brun rock och så smög han iväg in i slottet längs den väg han hade fått sig anvisad. Och då precis hade Axel von Fersen åkt färdigt runt kvarteret med de kungliga barnen som skrattade och lekte och tyckte det var enormt spännande. Han kom tillbaks till Tuileriegården och var tvungen att parkera på ett ställe nära där kungen kunde komma. Men det här var ett kritiskt ögonblick. För nu skulle de parkera på stället som var upplyst och de kunde bli igenkända. Och det blev de, nästan. För Fersen parkerade vagnen och då precis så ser han hur Lafayette kommer med soldater med facklor. Och Lafayette var ju chef för nationalgardet. Och Fersen och Lafayette kände varandra mycket väl sedan amerikanska frihetskriget. Så Fersen hoppade snabbt ner från vagnen och vände ryggen åt och han spelade kusk med inlevelse. Han stoppade in tobak och sparkade på vagnen och så såg han sen hur Lafayette försvann med sina soldater. Och då gick han upp igen i vagnen. Men han började bli nervös Fersen, för klockan slog i La Roche-kyrkan. Det kom aldrig någon kunglig. Och de undrade om det hade hänt någonting. Då ser de plötsligt hur kungen kommer alldeles ensam och nervös. Och kungen går in i vagnen. Och efter honom kom efter lite stund kungens syster. Som inte alls hade varit med i flyktplanen från början. Men hon ville också fly. Så hon fick också plats. Och en hovdam. Alla satt i den här lilla vagnen och väntade. Och väntade. Och den lilla kronprinsen här till Normandie. Han hade somnat redan. Och systern var vaken och var orolig och ropade efter mamma. Och alla blev nervösa. Och det blev mer än midnatt. Och Fersen undrade om det hade hänt någonting. Då ser de plötsligt hur Marie Antoinette kommer gående skyndsamt i mörkret. Hon hade nämligen tappat bort sig. Hon hade inte aldrig gått förut i den här delen av slottet. Och dessutom hade hon varit tvungen att två gånger gömma sig för att Lafayettes patruller kom gående. För Lafayette anade att det var någonting i görningen. Hon hoppade ombord nu på vagnen. Klockan var 10:01 på natten. De var redan 1,5 timme försenade. Och färsen slog med piskan och de tog så fort det gick upp för de tomma gatorna i Paris. Ända bort till stadsporten vid Porte Saint-Martin. Och när de kommer fram där så är det upplyst och de hör musik. Och de blir först rädda och så märker de att det var helt ofarligt. Och det är en bröllopsfest. En av tullarna firade bröllopsfest. Så de brydde sig inte om att det kom några vagnar, så vagnen körde förbi. Och då blev de igen oroliga för att den stora resvagnen, berlinaren, var ju inte där. Och Fersen hoppade av och sprang omkring och letade efter att han försvann långt bort i mörkret. Och där hade hans kusk ställt den stora berlinaren. Då körde de upp den lilla vagnen bredvid den stora. Och Fersens kusk senare berättade hur han såg kungaparet flytta från ena vagnen in i den andra. Fersen klättrade upp på kuskbocken och piskan slog. Och nu satte de fart österut. Nu var det bråttom. Två på morgonen var det dags för första hästbytet. De hade då nått Bondy, som var ett litet samhälle utanför Paris på den tiden, med ett värdshus vid stora landsvägen. Värdshuset är borta idag, det låg precis på den här platsen. Landsvägen däremot finns kvar, minst sagt. Nu var Fersen tvungen att lämna sällskapet. Han ville vara med till slutet, men det var kungen som krävde att han skulle hoppa av. För kungen ville inte bli kört i friheten av en utländsk aristokrat, och allra minst av sin hustrus älskare. Så Fersen fick säga adjö och kastade sig upp på sin häst och rida mot Belgien. Och kungliga sällskapet fortsatte österut, men nu var de starkt försenade. Två dagar senare, här i Bryssel, fick Fersen veta vad som hade hänt. Flykten hade misslyckats. Kungaparet hade blivit igenkända i Varenne. De blev tillfångatagna och togs tillbaka till Paris igen. De hade då bara varit 7 mil från räddningen. För Fersen och för Gustav III och för de andra kontrarevolutionärerna som hade samlats i Aachen på andra sidan den franska gränsen var det här en svår chock. De började gråta öppet. Man kan läsa brevet till och med Gustav III grät offentligt. Fersen slog sig ner här i Bryssel. Han bosatte sig i det här huset som heter Hotel Bellevue, hette det redan då, och idag ett museum. Men redan efter några dagar fick han kontakt med Marie Antoinette igen. Det kom ett brev från Paris. Och jag ska läsa en översättning av det brevet. Jag har fått ett tillfälle att säga er att jag älskar er. Och jag har ej ens tid till något annat. Jag mår bra. Var inte orolig för mig. Jag vill gärna veta att ni också gör det. Skriv till mig med skiffer. Låt mig veta till vem jag ska adressera mina brev. Ty jag kan ej leva mer om jag ej får göra det. Farväl den mest älskade och mest kärleksfulla ibland män. Jag kysser er. Det var alltså ett brev från Marie Antoinette som kom på skiffer. Och det finns en översättning av det här kodade meddelandet som finns kvar i arkiven i Sverige. Fersen och Marie Antoinette inledde nu en livlig brevväxling. De smugglade ut breven i hattaskar och kakburkar och på olika sätt. Och Fersen utnämndes till svensk ambassadör här i Bryssel med uppgift att försöka motarbeta franska revolutionen och hjälpa kungaparet. Han fungerade då egentligen i princip som det franska kungaparets utrikesminister. Han var den enda fungerande länken mellan familjen Bourbon och utlandet under den här tiden. Gustav III var beredd att gå väldigt långt för att hjälpa det franska kungaparet. Han ville sända svenska trupper, upp till 30 000 man kalkylerade han med. Men för att förbereda det så sände han upp två svenska officerare som utklädda till fiskare tog sig upp för Senfloden ända fram till Paris för att rita hemliga kartor. Och tanken var då att Fersen skulle leda en kavallerichock som skulle ta sig ner till Paris och befria kungaparet. Men det gick inte riktigt så. Situationen förvärrades snabbt i Paris. Kungaparet satt fångar i Tuilerierna. Och i mars 1792 beslöt sig Fersen för att försöka ta sig tillbaka till Paris igen i hemlighet. Han ville absolut träffa Marie Antoinette en gång till i alla fall. Han ville försöka befria dem, göra ett nytt försök om det gick. Och för att göra det så
satt han här på sin ambassad och förfalskade svenska pass. Han förfalskade kurirpass och diplomatpass. Och han utnämnde sig själv till ambassadör i Portugal. Och meningen med det var att då hade han ju en laglig anledning att resa igenom Frankrike om man hade de breven med sig. Han tog sin vän och medarbetare Reutersvärd med sig och de klädde sig i ganska enkla kläder och skulle föreställa kurirer. För att understryka hur strapatsrikt det var så skrev Fersen i sin dagbok att vi reste utan betjänter. Det gjorde de och de tog sig igenom den franska revolutionens alla säkerhetskontroller ända ner till Paris, ända in till hjärtat av Paris.
Kvällen tog sig Fersen in i Tuileriepalatset och ända in till Marie Antoinettes våning. Och han skriver i sin dagbok efteråt att hon bodde bra. Och sen skrev han två ord till. Stannade där. Och det var så Fersen brukade skriva i sin dagbok när han hade sovit över hos en kvinna. Den Fersenska familjecensuren har senare strukit i Fersens dagbok på många ställen. Bland annat just de här två orden. Men historieprofessorn Alma Söderhjelm som ägnat ett helt liv åt Fersenforskning, hon har studerat det här mycket noga och hon säger att man kan läsa stannade där under överstrykningen och det har accepterats. Nästa morgon träffade Fersen kungen, Ludvig XVI, och han la ivrigt fram det här nya flyktplanen han hade med sig från Gustav III. Men det visade sig att kungen varken vågade eller ville fly längre. Han verkade både trött och dödsmärkt. Och enligt Fersen skulle kungen ha sagt ungefär att jag vet att man betraktar mig som svag och obeslutsam men ingen har förut befunnit sig i min situation. Och kungen erkände att han den 14 juli 1789 hade han haft en chans att fly och han ville fly då men det blev inte av. Och några fler chanser fick han aldrig. Så det var bara för Fersen att det avsked en sista gång. Det visade sig att det var den sista gången han såg kungen och sista gången han såg drottningen. Och han lyckades ta sig ut ur slottet utan att det hände något. Men farorna var inte så över där. För Fersen blev sittande mycket längre än han hade tänkt sig på sitt gömställe här på Rue de Clichy. Han bodde uppe i tjänarinnebostaden hos en kvinna som stod honom mycket, mycket nära. Och anledningen att han fastnade var det att det kom tidernas köldknäpp över Paris plötsligt. I 5 dygn vräkte snön ner och det blev mycket, mycket kallt. Och han blev tvungen att skaffa tjocka vinterkläder. Så med 5 dygns försening kom de iväg till slut, Reutersvärd och Fersen. Och det visade sig att de här falska passen som de hade gjort, de fungerade mycket bra. De blev stoppade flera gånger men inte identifierade. Och de kunde sätta sig i säkerhet och komma iväg till Belgien. Nu skulle det visa sig att Axel von Fersen kom att påverka det franska kungaparets liv på ett mycket ödesdigert sätt en gång till. I slutet av juli 1792 kunde parisarna plötsligt en dag läsa ett manifest på sina husväggar. Det var ett upprop, ett manifest från kontrarevolutionen undertecknat av Braunschweig. Så hette han konspirationens ledare, militära överfälhavare. I det kunde de läsa att ungefär så här att Gud nåde den som vågar kröka ett hårstrå på det franska kungaparets huvud och den som tar till vapen mot allierade styrkor kommer straffas med döden och få sitt hem förstört. Manifestet var undertecknat av Braunschweig men det var Axel von Fersen som hade skrivit underlaget. Och tanken var ju naturligtvis att han skulle hjälpa det franska kungaparet men effekten blev den raka motsatsen. För nu hände sig det att flera tusen upphetsade och uppretade revolutionärer anföll Tuileriepalatset. De stormade palatset. Och den som ledde stormningen var de ökända marseljesarna som hade kommit till Paris och sjöng sin nya sång Marseljesa. Och hundratals människor stupade i de striderna. Kungaparet fördes bort och spärrades in i fängelset Le Temple. Där satt de några månader och väntade. Det hölls en summarisk rättegång och Ludvig XVI dömdes till döden. Den 21 januari 1793 avrättades kungen. Det skedde här på Place de la Révolution, som idag heter Place de la Concorde. Och guillotinen, den stod mellan obelisken och fontänen.
Och det stod så att kungen skulle dö vänd mot ruinerna av sitt gamla slott.
Där är conciergeriet, Frankrikes säkraste fängelse, i själva polishuset. Hit fördes nu Marie Antoinette. Fersen försökte in i det sista hålla kontakt med drottningen. Hon åldrades snabbt, hon blev alldeles vithårig och hon fördes till en cell här i conciergeriet alldeles vid portvakten. Det var naturligtvis fängelsets finaste cell, men det var det torftigaste drottningen av Frankrike hade haft. Hon fick dela cellen med några soldater som satt här dygnet runt och vaktade på henne. Och här när hon låg så kunde hon höra hela dygnet, hela nätterna, ropen och gråten från de hundratals dödsdömda som fanns i cellerna här intill. Och varje morgon kom bödelkärran och hämtade de som hade dömts till döden. In i det sista försökte Axel von Fersen nya räddningsförsök. Han planerade bland annat en kavallerichock, en kommandored hit mot conciergeriet. Men det var inte genomförbart. Hans sista desperata försök var att försöka muta ut drottningen, att betala, att försöka muta Danton eller någon annan inom revolutionsledningen. Och de inledde de här affärskontakterna och man började redan prata lite priser. Men det var för sent. Rättegången skulle börja. Och då visade det sig att Marie Antoinette, hon hade mognat under den här långa processen, under alla sorger och bedrövelser. Så att hon uppträdde så bra under rättegången att hon fick publiken med sig på sin sida. Och det var ju inte bra för revolutionen. Då påskyndade de rättegången och hon dömdes till döden. Och den 16 oktober 1793 var det hennes tur att föras till Place de la Révolution. Fyra dagar senare får Fersen nyheten här i Bryssel. Och han har aldrig varit så känslosam och personlig som han var i brev och dagböcker då. I ett brev till sin syster Sophie Piper skriver han så här: "Jag har förlorat allt, allt vad jag haft i världen. Hon som utgjorde min lycka för vars skull jag levde. Ja, min kära Sophie, jag har aldrig upphört att älska henne. Och allt i världen skulle jag offra för hennes skull. Hon som jag älskade så, för vilken jag skulle kunna giva 1000 liv, finns inte mer. Ack, herregud, varför ska du lägga en sådan börda på mig? Varigenom har jag förtjänat din vrede? Hon lever ej mer. Min smärta är outseglig. Allt är slut för mig. Varför fick jag inte dö vid hennes sida? Varför fick jag inte gjuta mitt blod för henne, för dem?" Drottningens tomma cell övertogs nu av påvens sändebud här i Paris och han hittade under sängen en liten darrande hund som man fick höra hette Odin. Det hade varit Fersens present till drottningen och var drottningens sista sällskap in till döden. Den här påvens sändebud, han överlevde revolutionen och tog med sig hunden ut i friheten sen. Med det franska kungaparet borta så försvann Axel von Fersens internationella politiska betydelse. För det som hade gjort honom intressant i Europas salonger, det var ju hans unika kontakter med kungaparet och i synnerhet med drottningen. Nu var allt det borta. Så Fersen återvände så småningom till Sverige, men han fortsatte hela tiden arbetet för kontrarevolutionen. I Stockholm hade Gustav den tredje blivit skjuten och en förmyndarregering styrde då Gustav den fjärde Adolf ännu var omyndig. Fersen kom upp till Stockholm, han kom hit, han blev rikets herre. Han fick många andra uppdrag, han blev kansler för Uppsala universitet. Och då kungen blev myndig blev Fersen rådgivare och umgicks i slottet varenda dag. Nu är det så med krigen i Europa att den unga franska republiken segrade över de tyska staterna och det skulle bli en fredskonferens i Rastatt. Och eftersom Sverige fortfarande hade områden i Europa, Pommern, så krävde kungen att Sverige skulle sitta med vid förhandlingsbordet. Fersen utnämndes till ambassadör och åkte ner. Men
Det blev fiasko för färsen, för den franska delegationen, den leddes av den unge segergeneralen Napoleon Bonaparte. Och det var Bonapartes första möte med Europa på internationellt plan. Och när Napoleon mötte färsen så visade sig att Napoleon vägrade att ha med färsen att göra. Först skymfade han honom genom att varken kalla honom greve eller ambassadör, han kallade honom bara monsieur. Och det hade färsen aldrig varit med om att någon hade sagt till honom. Och dessutom sa Napoleon att han inte ville ha någonting att göra med en man som hade bolat med änkan Capé, som han uttryckte sig. Det betydde att han inte ville ha någonting att göra med färsen som hade varit älskare till drottningen. Dessutom påstod Napoleon att färsen var desertör, vilket han ju på sätt och vis var. Han var ju överste i fransk tjänst när han lämnade Frankrike och flydde därifrån. Men Fersen var inte särskilt nedtryckt över det här fiaskot. Han var ganska nöjd egentligen, för att i det tidningsskriverier som fanns i Europa så blev han ju så att säga legitimerad drottningälskare. Så han åkte ganska nöjd. Men innan han åkte hem så skrev han i sin dagbok att han inte trodde särskilt mycket på Napoleon, framtiden för Bonaparte. För han ansåg Bonaparte vara alldeles för burdus